Så var det dags för Tyresradions egen bilradio igen. Jag heter Jerker Pettersson och nu blir det alltså nördradio för alla motorintresserade i det 9:e avsnittet i serien Bilradion. En av de största bilträffarna i Stockholmsregionen är den numera årligen återkommande träffen anordnad av tidningen Klassiker på Venngarn strax norr om Sigtuna. Jo, Venngarn var en så kallad alkoholistanstalt från 1916 till 1983. Numera så är Venngarn ett område med många verksamheter och alldeles perfekt för en bilträff i mitten av september under strålande sol. Häng med! Carl Gellius, chefredaktör för tidningen Klassiker. Nu står vi här igen ett år senare, sen senaste träffen på Venngarn. Ska vi summera, hur var det förra året?
Det var mer folk än vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Och det känns som det kommer bli ännu mer folk i år.
Att jag inte just ställa den frågan, vad föreställer du dig i år? För nu är klockan inte ens 10 och det öppnar egentligen klockan 10. Och som jag ser det börjar det fylla på rejält.
Ja, det stämmer. Det börjar bli väldigt fullt redan. Så att vi får, det är spännande att se hur, förra året fick vi leta efter lite olika nödställen och så här för att få in bilar och så. Men ja, det är ett angenämt problem får man väl säga.
Ja, för det här har blivit en av de stora bilträffarna vill jag påstå under hösten i alla fall. Är det rent av året? Vad har vi någon konkurrens?
Inte i Stockholmsområdet tror jag inte. Utan det är här har vi har hittat den här helgen som är en, ja, så här, sista chansen innan avställning för många. Och det gör att många tar den här chansen. Och idag har vi fantastiskt tur med vädret. Det har vi faktiskt haft väldigt många gånger. Det är en ganska, det har blivit en bra helg. Liksom. Den lite oväntade sommarkänslan som kommer i slutet av september.
Ja, sommaren kommer äntligen kan vi säga 2017. Ja. Du, vad är det vi för tema som gäller i år?
I år så har vi fokus på 70-talet och vi har en modevisning som ordnas av ett gäng som också jobbar med en vintage-marknad som är så här samtidigt. Så de kommer visa 70-talskläder och sen så har vi en concours de charme med 70-talsekipage där vi har ett 10-tal ekipage som anmält sig som då inte bara har en bil från 70-talet utan också har kläder och kanske även lite annat kuriosa från 70-talet för att förstärka känslan av 70-tal.
Och du som då fordonsintresserad och för klassiker, om du skulle går det på något sätt att säga vad kännetecknar fordon på 70-talet?
Alltså det är alltid svårt att definiera ett helt decennium. Det finns ju början av 70-talet och slutet av 70-talet. Man kan ju se en förändring under 70-talet. I början av 70-talet så var det fortfarande mycket 60-tal. Hade det här funkis, det var fortfarande kvar väldigt mycket som funktionella bilar. Det var fokus på det viktiga, på att det skulle fungera, att det skulle vara bra utrymme, det skulle vara bra ekonomi och sådana saker. Det blev ju ännu mer så under 70-talet när oljekrisen kom och så här. Det blev väldigt viktigt. Vi började köpa småbilar i större utsträckning och sådär. Sen var det ju ett betydande säkerhetsarbete inom för bilarna på 70-talet också. Framförallt från USAs håll med mycket stora stötfångar och krockkuddar. Eller krockkuddar började precis på slutet av 70-talet. Men mycket krocksäkerhetsgrejer. Och även vad det gäller miljö, alltså avgasrening och såna här saker, kom ju också mycket på 70-talet. Så det är en utveckling som var. Och sen så var det då bland de här fina färgerna som nu kom, rullar in här en knallgrön Renault 4 och en härligt gul AMC Pacer tillsammans här till exempel. Som verkligen visar på den här härliga färgskalan. Och vi har brunmetallik och vi har guldmetallik och vi har, här kommer en tvåfärgad brun Oldsmobile Vista Cruiser, en stationsvagn med takfönster och krom och så här. Och det här, han ska vara med i den här konkurrtävlingen och har då, jag ser nu redan, han har en schysst sån här mönstrad skjorta och en manchesterkavaj när han sitter här och håller på och backar in här. Det är ju jätteroligt.
Jag vet att du har mycket att stå i här, så att tack för det. Vi är på återseende.
Jätteroligt, tack så mycket.
Ja, det handlar alltså om 70-tal. Och som vi hörde Carl säga finns här modeutställningar och allting runt 70-talet. Vi ska här i Bilradion fokusera på just bilar och kasta oss rakt ut i folkvimlet bland alla fantastiska fordon. I detta hav av massor med bilar och klockan har bara blivit vid 11-tiden hittar jag en Tyresöbo från Hanviken som heter Daniel Pero med en alldeles speciell bil här. Vad är det för bil?
En Fiat 850 special från 1970 som jag har, som jag har tagit mig hit med.
Och hur kommer det sig att du har fastnat för den där bilen då?
Jag gillar Fiat egentligen. Jag gillar små och udda bilar som inte finns så många utav längre. Så att, och den här har väl, den har fastnat. Jag har ägt den ett år och nu är den väl till salu i och för sig. Då, men jag har haft en passion. Jag har en Fiat Topolino från 54 som är väl mitt käraste barn. Liksom, som är totalrenoverad. Och sen så har jag en Fiat 126. Sen har jag en uppsjö med andra bilar då, av lite olika fabrikat. Både engelska, östtyska och väst, från väst. Då, så att,
Men just den här då, Fiat 850 special. Vad är det som är special med den?
Framförallt så är det... Jag måste ju säga att jag själv tycker att den är ganska ful som sådan. Men den har liksom växt ifrån Fiat 500, Fiat 600 upp till 850 som blir en mer familjebil. Mer utrymme, kupéutrymmet blir mycket större inuti. En fantastisk bakmonterad motor på 4 cylindrar och 40 hästar. Så går fantastiskt bra. Den ligger väl på vägen runt 80-90 så är det perfekt marschhastighet. I trafiken så är den fantastiskt trevlig att åka med. Den hänger bra med i trafikrytmen.
Hur länge gjordes den här modellen 850 då?
Ja, den tillverkades fram till 74 någonting.
Och vad var det som tog vid därefter då?
Sen började de här Fiat Uno, Fiat Typo och allt sånt där komma så småningom efter det.
Och Fiat 127 tänker jag på.
127 också, 128 kom.
Och föregångaren till Fiat 850, vad heter den då?
Fiat 600.
Vilket ju är en klassiker i bilkretsar.
Absolut.
Du
det är nästa projekt.
Det är nästa projekt?
Ja, bara hitta en med ett canvas-tak.
Är de svårhittade?
Ja, framförallt så börjar de bli väldigt dyra.
Vad är på en sån här bil från 1970, en Fiat, vad är det som är det kritiska, om vi säger så, för att hålla den igång?
Det är väl egentligen rosten på alla de här gamla bilarna. Alltså, man hade ju inte så mycket rostskydd på den tiden. Så att, och de som kördes med på vintertid, de tenderar ju att börja rosta. Så de flesta har ju försvunnit på grund av det. Den här bilen är rostlagad som jag äger lite grann där bak i bakre hjulhus och in mot motorutrymmet. Men bortsett från det så har den klarat sig väldigt bra. Kördes aldrig så mycket på vintertid. Aldrig haft vinterdäck till exempel. Så att,
Fanns det flera varianter av Fiat 850?
Ja, det fanns vanliga Fiat 850 med 34 hästar då. Lite annorlunda inredning. Den här har ju en fantastisk träimiterad ratt i plast då. Eller bakelit, fast det är träimitation.
Det är det som är 70-tal.
Ja, det är 70-tal, det är gulligt. Man gjorde ju design på den tiden som inte finns idag på dessa plåtlådor. Det är tjock plåt på de här gamla bilarna. Det går att reparera. Det finns ingen plast förutom instrumentbrädor och sånt. På 70 börjar man ju komma med plast på instrumentbrädorna. Tittar vi på 60-talsbilarna så är det ju plåt instrumentbräda. De är ju inte så krocksäkra då. Det var väl kanske det som hämmade saker och ting. 70-talet har ju bilbälten i varje fall. Efter 68 så hade vi bilbälten då.
En helt unik bil som jag tror är den enda på hela träffen här är en bil som Hans Widfeldt från Sollentuna har. Vad är det för bil, Hans?
Ja, det är en Tatra 603 som de tillverkades mellan 50-talets mitt och 70-talets mitt. De gjorde sig drygt 20 000 exemplar på de 20 åren så att ja. Det blir väl i snitt drygt 2 bilar om dagen eller något sånt där. Så att det är ingen vanlig bil redan då kan man säga nere i Tjeckien.
Det var i Tjeckien.
Tjeckoslovakien.
Tjeckoslovakien, den både konstruerades och byggdes eller?
Ja, det gjordes ju där nere då.
Varför bygger man en sån här bil?
Ja, Jag vet ju att de byggde de här lite grann i smyg då, för de ville inte ha de där ryska limousinerna till sina gubbar som var lite mer jämlika än alla andra, du vet. För det var ju det landet alla skulle vara jämlika i. Fast det fanns ju grader i det där med. Ja. Så att de ville inte ha deras klumpiga SIL och SIM och vad det nu heter för någonting. Så de konstruerade en egen bil för eliten där då. Och det vart en sån här då.
Och det är alltså en ganska stor bil. Vad väger den?
Nej, den väger inte så mycket. Den väger väl maxlastad 1900 kilo då. Så tomvikt 1470 tror jag.
Ja, och det är plats för, vad är det, 5 pers?
6 personer är det till för. Det skulle egentligen sitta en livvakt, 2 livvakter i fram plus en chaufför, och så skulle sitta en fet gubbe med cigarr i bak.
Ja, vilken vacker bild du.
Ja.
Och det är så, alltså motorn sitter bak, och vad hade man det fram då?
Ja, bensintank då, för då märker man om det börjar brinna fort då, för då ser man ju det direkt.
Så bensintanken ligger fram alltså?
Ja då, den ligger fram. Nej, det är ju bagageutrymme då mest. Då, så att det, och plats för reservhjul och batterin och allt möjligt sitter ju här framme.
Ja. Den här motorn, vad är det för motor då?
Ja, det är en luftkyld V8 på 2,5 liter och dryga 100 hästkrafter då. Som en lite unik motor. Men Tatra har ju byggt luftkylda V8 sedan 34, och sista personbils luftkylda V8 kom väl 97 tror jag.
Hur många sådana här finns det i Sverige tror du?
Jag tror att det finns 20-tal, men jag tror det kanske finns 5 som är i trafik.
Resten står någonstans och ska bli
ett garage och kanske ska bli klar någon gång.
Hur hittar du den här då?
Ja, jag hade ju läst lite grann om den där och varit lite nyfiken då. Sen när muren föll så började man ju läsa på lite mer. Men det dröjde ett tag då. Så började jag förhandla med en kille nere i Tjeckien och åka titta på en bil där och se om det var intressant. När jag såg den här på Blocket i sal nere i Kalmar så åkte jag och köpte den då. Fast den såg inte ut så här då. Det fattas en hel del plåt.
Så du har gjort en hel del då?
Ja, utan på skriften har jag åkt ner till en firma i Tjeckien som gjorde. Men allt bärande satte jag ihop innan då. Men det som syns, det vill jag att någon annan skulle göra.
Hur är den att köra?
Utmärkt, du kan köra 70-80 mil på en dag utan att det känns särskilt jobbigt.
Och väghållning då, jag tänker på en tung motor bak och sådär.
Ja, viktfördelning är 47-53, så det är inte så... så. Nej, det är ingenting. Men jag har inte kört den på vintern, det kan jag tänka sig vara mycket mer spännande.
Ja, det låter som det kan bli riktigt roligt i kurvorna då.
Ja, jo. Ishall kurva kan nog vara spännande.
Ja, du, en fantastisk bil från en svunnen tid före muren kan vi kalla det, va?
Ja, verkligen. Det var ju tack vare muren den fanns, så att säga. Med ett helt land instängt, fullt med ingenjörer. Och klart de måste hitta på en massa dumheter. Som till exempel har växellådan i bak och har, vad heter nu, en växelspaken vid ratten istället för på golvet.
Så det är, den är rattväxlad alltså?
Ja, den är rattväxlad och det är fruktansvärt massa länkar innan den kommer till växellådan.
Ja, jag kan tänka mig det, att det är ju inte helt lätt att föra över den ända bak, för det är ju, vi snackar om några meter, va?
Nej, jag har hållit på i 10 år att justera, men jag blir väl klar om några år kanske.
Hur många växlar är det?
Ja, det är 4.
Och en bakåt?
Nej, ja, oftast.
Ja, du, ett unikt stycke historia i alla fall. Tack ska du ha.
Tack
du. Och vem minns inte svartvita polisbilar från 70-talet i olika modeller och former? Och här på plats finns också Polismuseet och Bengt Svensson. Med 3 fordon har du tagit med idag. Vad är det för fordon?
Ja, det är för det första, om vi börjar borta från vänster, så är det en Plymouth Valiant från 1974. Väldigt populär som ordningspolisbil i storstäderna i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Ganska tung, skön att åka i, lite gungig kanske. Var bra att trycka dit, kanske kom någon busbil eller sådär biltjuv, så var det här lite bastanta stötfångar. De kunde trycka till några andra bilar och få dem åt sidan. Och sagt, skön, stor, rymlig bil.
varit ändå skönare egentligen från ursprungsmodellen, är att de levereras via Saab, som har satt i Saab-stolar och lite andra material från Saab, för att från Amerika så var det ju en hel soffa framsätet på, men det vill inte polisen ha i Sverige. Så satt man i stolar som var ergonomiskt bra och man kan åka ett helt arbetspass i de här då.
Jag tycker man har läst och hört att bland poliser var den där modellen väldigt populär.
Ja, den var väldigt populär. Så framförallt i storstäder, det var väl ingenting att åka fort med på krokiga vägar. Väghållningen var väl kanske sist och där, och egentligen effekten också. Så runt 100 hästkrafter på en bil som ändå var ganska tung, så var det inget spjut direkt. Men sagt, den var stor, rymlig, skön, lätt att ta in folk i baksätet. Och många gånger när vi är ute med den här bilen så är det många som kommer fram: kan du inte ta en bild på mig när jag sitter baksätet? För det gjorde jag ofta slutet på 60-talet och åkte trimmad moppe, så här säger de. Bil nummer två sen, det är en Porsche 1970, 911. Och de kom några stycken, det fanns 6-7 stycken samtidigt i hela Sverige. Och sen efter 3 år så byttes de ut till 6-7 stycken nya. Så att totalt under alla år de har funnits från 65 till 73 så har det funnits 23 stycken Porsche i Sverige. Och de var byggda och hittagna bara för att köra på stora Europavägarna.
Vad skulle man ha dem till då?
Ja, det var fartavskräckande. Helt och hållet bara för att lugna ner tempot på vägarna. Köra efter vissa speciella sträckor. Den här bilen som vi har på polismuseet, den kommer från Ljungbypolisen från början. Som har varit original polisbil där nere. Och den skulle rulla från Ljungby ner till Malmö och sen förbi Ljungby upp till Jönköping. Den sträckan på E4 skulle den här bilen rulla och har gjort också så.
Och det var då bara för att synas helt enkelt?
Ja, för att synas och eventuellt att rapportera en och annan fortkörare kanske också. Men den har ingen fartutrustning, utan den har en kamera som man kunde ta kort på trafikolyckor och liknande. Sen skulle den bara rulla så och synlig och avskräcka andra från att köra för fort.
Var den oftast bemannad med bara en polis eller var det två?
Ja, det var ofta en och specialutbildad polis. Det var en Porsche-kurs som fick gå, de som skulle köra Porsche.
Annars kan det låta något paradoxalt att okej, nu ska vi ta och hastighetsavskräcka och då tar vi ut en Porsche.
Ja, det är ju så. Men jag sagt att på den tiden, man får tänka att Porsche började levereras 1965 när polisen förstatligades 1 januari 65. Och bilparken då var ju inte speciellt snabb. Porsche, bara man tittar på den så ser den ut att gå i 150. Så
automatiskt skulle man bli lite rädd för att jag kan bli jagad här.
Ja, och den här bilen ser ut som att man kan köra från vilken annan bil som helst. Hur snabb den är, så Porschen vinner över alla. Och det var väl lite den effekten man var ute efter.
Hur snabb är den då i verkligheten?
Ja, den är inte så himla snabb. Så den första som levererades, det var ju den fyrcylindriga varianten som heter 912. Och den hade ju bara 90 hästkrafter cirka. Så det var inte, men det är klart, tittar man då på 1965 med vilka bilar det fanns då med PV:n och Amazoner som hade kanske 75 hästkrafter. Så det är klart att Porschen var väl lite snabbare än många andra. Det är klart var det.
Så det är alldeles uppenbart. Första bilen är då till för ordningspolisen. Här ska man kunna frakta människor i baksätet och man ska kunna åka ganska bekvämt. Den andra bilen är trafikpolis.
Absolut,
helt och hållet.
Helt och hållet.
Och då glider vi rast över till den tredje. Vad
ja,
är det då?
En som många säger, liten söt folkabubbla. En folkvagn 1300S från 74. Och den här, den hade ganska brett användningsområde, alltså från typ kvarterspoliser, lite sån här, man åkte på möten, fanns till och med en variant man åkte som hundförare i, då hade man baksätet borttaget och så låg en träskiva där bak och sen satt hunden där bak.
Så det gick som hundbil?
Absolut, ganska många som har gått som hundbilar. Och det var inte tänkt som då som det är nu att det ska vara burar och hunden ska sitta fast, utan då stod hunden bakom och gläfsa och slicka hundföraren i öra när han körde liksom här bilen. Så att, den har ganska brett användningsråde, men som sagt många har gått som kvarterspolisbilar och i samhällen lite grann runt för att synas och åka och runt och hålla förhör. Och, för det är ju inte mycket till ordningspolisbil att köra, den går inte fort och det är ingenting avskräckande syfte och väldigt få gått på trafikpolisen, utan det är kvarterspolisbil och ordningspolisbil.
Och det var alltså oftast bemannad med en polis?
Ja,
då?
Ja, också många gånger en polis.
Och hur länge hade man kvar den här då?
Ja, den här, just den här är ju väldigt välvårdat exemplar. Och jag är faktiskt inte säkert riktigt sagt, ja, vi har ju skrivit upp lite fakta på skyltarna. Den gick det 83, men alltså den här gick inte. Det var första 2-3 åren som den rullade. Sen har den använts ganska sporadiskt de sista åren den var i tjänst. Och då fanns det så mycket modernare bilar att åka in den här. Så att, det var ju liksom, populariteten, den här dalade väl ganska fort. Liksom när folk kom med golfmodellen och allt det här som på strax efter den här kom.
Så kan man säga att på 70-talet så gjorde polisen eller använde polisens bilar efter behov. Alltså vilket område det var, alltså vilket användningsområde. Det var speciella bilar.
Ja.
Medan nu, mitt intryck är att nu är det liksom Volvo V70 eller XC70 till allt.
Ja, det har blivit mycket så. Och det är klart, det kanske är smartare ur ekonomisk synpunkt. Då kan man köpa större antal, man kan utrusta dem på standardmässigt sätt lite mer. De här bilarna var ju inte en standardmässig som Porsche där, som aldrig fanns mer än 6-7 stycken parallellt i Sverige under den tiden. Så att många av de här årgångarna, första så att säga, lasset då, som kom då 65, de var utrustade på ett vis. Nästa sändning efter 3 år så var de utrustade på lite annat sätt. Så att de här har ju varierat lite med varje, liksom, ja, var tredje år när de byttes ut så är de lite olika.
Och de här har alltså polismuseet i sin ägo då kontinuerligt?
Ja, de här står på polismuseets, ska säga, fordonsfilial, om man säger så, fordonssamlingen nere i Tullinge. Polismuseet ligger ute på Djurgården, som alla känner till kanske, bredvid Tekniska museet där ute. Men där finns det inte någon plats för att ha bilar, utan där står det 2-3 bilar åt gången lite grann som ingår i olika utställningar. Så de övriga, mellan 65-70 fordon vi har, de står i en lokal i Tullinge.
Okej, är det... Visar ni upp dem någon gång, förutom så här på olika tillställningar?
Ja, vi hade öppet hus förra året i maj, och i år hade vi på nationaldagen, 6 juni, hade vi öppet hus för allmänheten. Annars är det mest bokningar i grupper. Då får man kontakta polismuseet på Djurgården, så kan man boka in visning, för det är aldrig öppet så att säga, fasta tider än så länge.
Ja, fantastiska fordon. Tack så mycket!
Ja, bra.
Något av det mera 70-talsmässiga i bilväg, tycker jag i alla fall, är Renault 4, som jag hade många kära namn i Sverige. Och en Renault 4 här tillhör Mats Dahlberg, som jag tror vi kan kalla Renault-specialist. Eller vad säger du, Mats?
Ja, inte riktigt, men lite i alla fall. Lite Renault-specialist är jag nog.
Ja, men du har många Renaulter.
Ja, många Renaulter, men ja, det är hälften gammalt och hälften nytt. Så att det är lite olika tvära kast.
Vad är det för med Renault då, som du har snöat in på eller fastnat för?
Nej, men det är så med gammelbilshobben, att man har ju växt upp med det, va? Det är ju lite grann det som är bilhobben. Att man har anknytning till det, att föräldrarna hade det, eller någon man kände hade någonting. Och sen så har det bara växt på och blivit flera bilar då. Att det är det nörderiet börjar på.
Och just idag har du nördat med dig då en Renault 4 eller 4L. Vad heter den?
Den heter 4L, men kallas, man kan kalla för FNL-raketen eller Hasch-raketen. Det fanns ju många namn på den tiden. Skrytbilen hette den ju officiellt också då, i ett broschyr.
Ja, det fanns i annonserna, kommer jag ihåg.
Ja, exakt, precis. De gjorde lite reklam för att det skulle vara som en andra bil, en billig andra bil till den. Om man hade en större bil då, så var den här mer en olyxig bil då, fast funktionell då.
Just den här modellen, vad är det för årsmodell?
Det är 72.
Och den ser ju väldigt fin ut. Har du gjort den här?
Ja, den är ju renoverad då, men den var ju ett bra objekt från början. För det var ju ett äldre par som hade en sån sommarbil. Och sen så dog kvinnan och sen sålde han huset. Och så fick jag reda på bilen då. Så att den har faktiskt bara gjort utvändig renovering. För lacken var dålig. För det var på början på 70-talet så använde man en komponentslack som inte var speciellt tjock. Så det räckte att du tvättar bilen hyfsat mycket, så kom grundfärgen fram. Och det hade hänt på den här bilen då. Så annars är han inte renoverad i motor eller någonting, utan allting är bromsar renoverade och allt, lite nytt krom och lite nytt gummi då. Men annars är han intakt, och det är det som är kul om man hittar en bil man inte behöver byta allt. Utan det finns grejer som var med från beginning, så att säga, från fabrik.
Väldigt mycket original. Alltså, hur många mil har du gjort då?
Ja, den har vi gått, det är väl runt 4-5 tusen mil nu.
Ja, det är inte mycket.
Nej, det som var faktiskt han som jag gjorde när jag gjorde ordning i bilen, så sålde jag till en kassör i klubben. Och han var ju i Paris med den, och han var ju i Tyskland på några träffar och lite grejer. Så den har ju gått 1000 mil på lite större träffar innan jag köpte tillbaka bilen då. Så han har ju åkt långturerna, för själv tycker jag mest om att göra ordning, och sen ställer jag gärna undan. Jag åker inte så mycket. Det är min... många tycker tvärtom, men jag tycker det är kul att hålla på. Det är en liten charm. Det är som att skapa någonting, så att säga.
Du, vad skulle du vilja säga är egenheterna med den här bilen?
Ja, egenheterna. Det är väl kryckspaken som är lite udda då. Att man har satt annorlunda med i växellådan då. Så du fick en annan lite fördelning på. Plus att han är lite högre och...
Åkan är ju, vad ska man säga...
Det är mycket, mycket enklare sak. Det är ju en billig bil. Det var en billig bil från början. Det är inte speciellt tjockplåt igen. Så det är ju inte världens starkaste grej, om man ska säga. Men det är ju funktionsmässigt, och sen höll de ju jävligt bra. Men som Thomas Bervier, han hade ju en sån som bruksare en gång i tiden också. Och de höll ju liksom, tog sig fram överallt. Men det var ju rosten som var kanske den stora problemet, eftersom plåten inte var så där jättebra. Men det var ju på många andra bilar också då.
Du, hur lätt eller svårt eller dyrt eller billigt är det att hålla liv i en sån här, om man skulle ha en som entusiastbil?
Nej, det är rätt billigt faktiskt. De nytillverkar ju mycket bruksdelar. Det som är svårt idag är väl plåt och inredningsdetaljer som är lite svåra att hitta. Men det börjar ju komma. Men däremot typ som bromsar och växellåsdelar och motordelar och sånt, det finns det ju rätt så gott om.
Hur många Renault 4 finns det kvar i Sverige då, tror du?
Ja, det finns ju en hel del bilar kvar, men de flesta står ju avställda och undanstoppade. Det är inte så många som rullar, och de som rullar är ju inte i det här skicket, för man tycker inte att ett 4L ska vara så jättefin, den ska liksom bara funka. Och det tycker jag är lite synd, man kan ju ha lite finish på grejen även fast det kan vara en billig bil.
Finns det någon Renault 4-klubb också?
Nej, vi har inte. Vi är ju samma klubb för alla modeller, både framhjulsdrivet och bakhjulsdrivet.
Och du säger vi, då menar du svenska Renault-klubben?
Ja, vi heter Klubb Renault Sverige nu. Vi hette svenska Renault-klubben en gång i tiden. Men de skötte inte sin grej så bra, så vi döpte om klubben och började om från början för ett antal år sedan. Det är väl 15 år sedan. Så nu är det Klubb Renault Sverige som det heter då. Och då har vi även nya bilar också. Det är inte bara gamla.
Okej, och om man då tar hela Renaults modellprogram från the very beginning till idag, då är det många modeller.
Det är många modeller, ja, men det är inte så många som är med. Utan vi är inte mer än runt 350-400 medlemmar. Men då är det ju, har ju då det här Klubb 4 CV, heter de, de första 50-talarna, de har ju en egen klubb. Så det är mest från 60-talet och framåt då som vi har då.
Och här står du också bredvid två andra Renault-kollegor. Det ena är en Renault 20 TS.
Albert som står där med glasögonen där. Han kan berätta en hel del, och han kan mycket om R16 också. Albert!
Just det, Renault 16 har vi där borta.
Det är också en kultbil. Albert! Han har bra koll på den grejen, det ska vi prata.
Så du bollar raskt över till Renault 20 här, och du heter?
Albert Sjöberg heter jag.
Och har alltså en Renault 20, eller vad är det för modell?
Ja, en Renault 20 TS, en 79 är det här då. Och Renault 20 respektive 30 kom hösten 75 och ut på marknaden, och 78 kom TS-modellen som är lite större motor i.
Okej, och den här modellen, hur ska man beskriva den då? Vad är det för typ av bil, om vi går att säga på något sätt?
Ja, det tycker jag. Det är en halvkombi, en större halvkombi. Väldigt... bra efterföljare till Renault 16 som är också en halvkombi, den första halvkombin som kom ut på marknaden. Så det är en fin efterföljare, bra komfort, fanns lite olika motoralternativ, går fint på vägen och är som en soffa.
Och din bil, hur många mil har den rullat då?
23 000 mil strax.
Ingenting?
Nej, det är som ny.
Har du gjort mycket med den då?
Jag har tittat på den. Det är det bästa man kan göra på en Renault, tycker jag. Ja, det är också. Man ska titta inifrån och ut helst. Sitta i den alltså.
Vi snackar alltså komfort.
Ja, det gör vi. Och jag har egentligen inte gjort speciellt mycket. Jag köpte den här osedd på en auktion i Danmark och importerade den till Sverige förra våren. Och sen så har jag pysslat lite med den för att få den att se okej ut.
Är det din första eller enda Renault, eller är du vanlig missbrukare?
Jag har bara ägt Renault. Det är inga andra fordon av något slag, för jag har cykel då möjligtvis som är annat märke, men annars är det bara Renault.
Din första Renault, vad var det då?
En Renault 20 TS, hör det häpna.
Cirkeln är sluten?
Ja, så är det, men det är inte slut där, utan den fortsätter ett varv till, tror jag.
Okej, vi kommer igen då.
Ja, absolut.
Ska vi ta och snacka med din nu föregångaren till Renault 20 TS då? Du får ju backa fyra snäpp och så kommer du till Renault 16, och du heter?
Kjell Bjärvner heter jag.
Ja, du har en R16 TL.
Ja, det står TL i bak på den, och det är ju också om man tittar in på instrumentbrädan till exempel. Det är en enklare modell, men den har den stora TS-motorn.
Och den stora TS-motorn innebär att, vad är det för hästkraftsantal då?
89 tror jag det är på min. Mycket pigg bil att köra.
Och det är en 70-talare också?
78.
Och du kan väl säga då, så många hästkrafter 1978, då, det var ganska mycket.
Ja, det är mycket faktiskt, och den är pigg att köra, väldigt rolig att köra, rolig och bekväm.
Rolig och bekväm. Ja. Vad är det som är speciellt med den då, tycker du?
Det är att den avviker ju från många andra bilar, typ Volvo och Saab och inte Saab så mycket, men Volvo, Opel och Ford. Att du har en framhjulsdriven bil med lite ny teknik, framförallt när den här kom 1965. Då var det ju helt ny teknik. Och framförallt den franska komforten då, som är fantastisk. Man åker väldigt skönt i den. Renault vinner i längden.
Vad är det då, vad är det som gör att det vinner i längden?
Ja, det är nog komforten. Den är rolig att köra. Och det är roligt att träffa allt folk som tycker om de bilarna.
Ja, och det märker vi inte minst här där det flockas människor runt de här tre bilarna. Renault 4, Renault 20 och Renault 16. Tack ska du ha.
Tack så hemskt mycket.
En av de kanske vackrare modellerna här, en blå Alfa. Och ägare till den är Ola Söderpalm. Du är också ordförande i någon klubb, va?
Ja, jag är ordförande i klubb Alfa Romeo Svesia. Det finaste man kan vara om man gillar Alfa Romeo.
Det finaste man kan vara, klubb Alfa Romeo Svesia. Hörru du, din bil här, så står det i bakrutan, står det Alfa Romeo, en livsstil.
Ja. Det där är faktiskt en propå från en medlem för något år sedan liksom, som hörde av sig och sa, ska vi inte ta fram en bakrutedekal där det står Alfa Romeo en livsstil? Och då gjorde vi det.
Hur är den där livsstilen då?
Ja, vad ska man säga? Jag tror att Alfa-ägarna är väldigt förtjusta i en fin design. De är förtjusta i bilarnas köregenskaper. Och de blir i stort sett alldeles vansinniga på människor som påstår att Alfa Romeo är dåliga bilar. För det är det inte. Jag har haft 47 stycken så jag vet.
47 stycken Alfa Romeo?
Nej förlåt, nu ljög jag. 37 är det.
Och den här du har idag, är det den? Ja, du kanske har fler idag då?
Ja, jag har några stycken. Men detta är för närvarande den äldsta. Den är från 1970.
1970, och vad är det nu då för exakt modell?
Det är en som man i dagligt tal kallar Bertone Coupé som då fanns med ett antal olika motorer från 1300 kubik och 1600 kubik och 1750 kubik och 2000 kubik, och detta är en 1750.
Om jag tittar på den och som icke-alfakunnig tänker jag, ja den är ju lite sportig.
Ja, det måste man väl säga. Den är sportig. Fantastiskt, trots att den då är nästan 50 år så är den fantastiskt fin att köra och fungerar alldeles ypperligt som långfärdbil. Jag har 40 mil hit och det är inga som helst problem. Det är en njutning varje mil.
Vad har den för egenheter då? Vad är det som är specifikt med den?
Det är ju den här motorn som satt i nästan alla Alfa Romeo på den tiden. Det är en oerhört trevlig motor. Den är väldigt varvvillig och kraftig respons i den. Och 118 hästkrafter som det är i den här, det låter ju inte mycket med dagens mått, men då var det rejält mycket när standardbilar, alltså standardfamiljebilar ofta hade runt 40-50 hästkrafter, så det här var en vass maskin på den tiden. Och den hävdar sig fortfarande väldigt bra i trafikrytmen och sådär, utan att ha någon resebil.
Men är det någonting, egen konstruktion av något slag, något special sådär? Jag anar ju det bara, det är kanske mina fördomar eller erfarenheter av italienska bilar.
Ja, man ska väl inte säga att det bara är fördomar, utan det finns väl, jag tror Alfa-ägarna många gånger har varit utrustade med stort tålamod då, för att det har varit, då och då så har det varit lite svårt att få service och sånt där till bilarna. Det är bättre idag, men det har varit perioder när det har varit bökigt, och då har man fått hitta egna lösningar på problem som uppstår, som du gör på Alfa Romeo, som på alla andra bilar.
Om du tar konstruktionen och skulle lyfta på motorhuven här då, i din Alfa Romeo, hur ser det ut? Är det liksom som vilken bil som helst eller?
Nej, långt ifrån. Det är en mycket vackrare motor än i någon annan bil.
Du ser, motorn är vacker.
Motorn är vacker, ja.
Hur kan en motor vara vacker?
Ja, det kan den i stort sett bara i en Alfa Romeo. Nej, det finns många andra bilar också. Men det är en vacker konstruktion, helt i aluminium, och det var inte heller så vanligt på den tiden.
Alltså, jag hör det. Gillar man Alfa Romeo, då är man passionerad och hängiven.
Ja, lite nörd är man ju. Alltså, nörd är ju, förr var ju det något negativt, men jag tycker nästan nörd har blivit något positivt.
Ja, det är verkligen positivt. En enormt vacker bil är i alla fall Alfa Romeo, vad man ens än tycker om italienska bilar.
Ja, det är fritt fram att tycka vad man vill. Nej, men det Alfa är ett entusiastbilmärke, och precis som Citroën är ett entusiastbilmärke. Lite udda, udda märke som kanske attraherar lite udda människor som inte vill åka runt i en silvergrå svensk tillverkad bil.
En av de ovanligare modellerna här, och samtidigt som jag tror många känner igen från 1970-talet, är VW, Volkswagen 411 och 412. Och här ett ytterligt fint exemplar hittar jag här. Och vad heter du?
Heine Eskilsson.
Ja, och vad är det för modell du har?
Ja, det är 412 LE-variant och insprutning.
Ja, så det, och vilket årsmodell?
Det är 73.
73, den har alltså fått 40, vad blir det, 4 år på nacken?
Ja, ja.
Hur länge har du haft den?
Ja, jag har haft den sedan 74.
Oj!
Så jag har haft den länge. Han var 10 månader när jag köpte den.
Hur mycket har den rullat då?
Ja, 13 000.
Oj då, ja. Det är inte mycket.
Det är inte så mycket på alla år, men han har stått 30 år i garage.
Och så... hur kommer det sig att du sparar den här då?
Ja, det blev att jag höll på och byggde om kåken hemma. Och då var det för lite att ha grejer i. Då köpte jag en folkvagnspickup istället och transportera. Och sen blev att den här stående. Och sen åkte jag bara pickup.
Jaha, så att den här har liksom blivit kvar. Och ja, är fantastisk. Vilket skick.
Ja, ja, så 2013 eller 12 började jag. Och så kom jag på att då ska vi rusta på den. Så då lackade jag lite neråt, för det hade kommit lite rosor och bodden hade släppt. Och så behövde vi bromsrör och bromsar och sånt där. Och då ringde jag Transportstyrelsen efter besiktningen 2013. Och då fanns det 13 stycken besiktade i Sverige.
Så få?
Så få, ja, men det...
Vad kommer det sig av? För jag vill minnas att den var väl inte helt ovanlig.
Nej, men det var så många som... Det fanns uppåt 200, men de flesta...
Du har till och med ett utskrivet papper här med,
ja,
en förteckning.
Ja, flera. De flesta är avställda, ser du, av de där 200.
Så du menar i logarna och ladorna? Och
sen står det säkert många utan motor. Tack vare många tog ju motorn och satt i rallycrossbilarna. Eller...
Motorn var, ja, eftertraktad alltså?
Ja, ja, det var det. Så här är de 13 som var besiktade det året, 2013.
Så du har alltså en komplett förteckning här över just de här modellen. Ja. Och det är årsmodell 1970, 71, 73, 74 läser,
ja,
jag här.
Ja, det är mest 412. Det är någon 411. Som är,
vad skilde 411 och 412?
De sänkte fronten lite och sen gjorde de ju om värmen lite. Men det gjorde de ju varje år. Så det här med värme på folkvagn, det var ett populärt kapitel.
Ja, det är ett populärt kapitel. Va? Hur är det med värmen på den här då?
Ja, men det är bra. Jag böt kanske för 14 dagar sedan, så böt jag ljuddämpare och värmekamrarna. Och så det fick jag tag i och... Så det är...
Men i övrigt är bilen en original.
Ja, det är det. Han är lackad neråt så här, men inte tak och sånt där.
Och motor är samma?
Det är allting. Samma, ja, det är samma. Och det här var lite roligt, för jag hade två 411 förut. Och sen så var det här var verkaren med Scania och Folkvagn i Uppsala, verkstadschefen där på lastvagnar som hade den här, och han hade fått lite extra. Han fick taklucka eller sollucka och så var det automatlåda. Så det, därför är jag lite stolt på det viset. Men...
Hur är det att åka i den här då?
Mycket fin att åka. Man åker bättre tror jag än i en amerikanare.
Jaha, det var värst. Är det komfort vi snackar om?
Ja, det är det. Det är bara för Mac Persson fjädringen kom där. Och det blev väldigt fint på det viset. Det enda man kan, kanske om man jämför med dagens bilar, så är det väl att lite högre motorljud. Men inte mycket, bara för det är bara en trestegad automatlåda.
Hur mycket kraft är det i motorn?
85 hästar.
Men det var ganska mycket på den tiden.
Ja, det var det. Ja, ja. Nej, det var ju, till och med så polisen köpte in många sådana här ett tag.
Fantastisk bil.
Ja, ja, det är det. Så jag är stolt här på papper att jag står ju... Det här är förvärvsdatum på de som har haft sina besiktade. Jag har ju haft min längst på det viset.
Du leder ligan.
Ja, det är jag stolt över.
Tusen tack.
Ja, tack själv. Tack, tack.
Ja, nu var 70-talet fascinerande även på bilfronten. Vi har här hört om Fiat, Tatra, olika polisfordon, Renaults skrytbil, Alfa Romeo och den märkliga Volkswagen 411. Och dagen efter klassikers träff på Vanguard läser jag att det kom hela 1137 utställningsbilar, ungefär lika många besöksfordon, den här soliga söndag den 17 september på Vanguard. Bilradion kommer tillbaka under hösten och förhoppningsvis kan jag då erbjuda ett besök hos en av de absolut kunnigaste i Sverige på bilmärket Citroën, som dessutom bor i Tyresö. På återhörande!